Ja, det är måndag igen och ny vecka här. Rådet i studion här i Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag och med mig här är Gitta Dahlberg. Välkommen.
Tack, tack.
Marianne Laxén. Hej.
Hej.
Och Klaus Bremer.
Hej.
Det vill säga rådet varmt välkomna allihopa. Vi ska fundera över både det ena och det andra här. Det sista rådet före juluppehållet och där jag även denna dag vikarierar för Hasse Sundqvist som alltså är sjukskriven och kommer tillbaka efter jul. Men vad är det som håller planeten i omloppsbana enligt rådet? Ska vi börja med Klaus Bremer? Vad har hänt? Vad har du funderat på?
Ja, jag har tänkt på det som Helsingin Sanomat skrev förra lördagen. De offrade en hel sida på Kvarkenvägen. Ett evighetsprojekt som nu äntligen verkar att få riktigt hygglig planering. Att bygga en väg över Kvarken, Kvarkenrådet som representeras av både Sverige och Finland är eld och lågor. Carl Bildt. Sverige har uttryckt sitt stöd för den där vägen. Priskalkylen är på 3,5 miljarder. Det vill säga detsamma som en timmes tåg, det planerade en timmes tåget till Åbo. Här vill jag ju säga att en timmes tåget, när man bygger den här genvägen från Esbo till Salo, den förkortar den sammanlagda sträckan 26 kilometer, 8 minuter. Och resten som man vinner är att man kör för full fart förbi stationen. Och 3,5 miljarder. Och istället kan man då få 60 kilometer landsväg över alltså broar och så vidare. Men ändå körbar väg över Kvarken. Och det har en enorm inverkan på Finlands logistik. Så logistikkostnaderna i Finland är skyhögt över Sveriges, Norges och Danmarks. Vår exportindustri behöver nödvändigt lägre logistikkostnader. Och det här betyder till exempel att Äänekoski, som ju har sagt miljarder på att ändra sin produktion, de har lika lång väg ner till Kotka och det där och här säger nu Vuosaari.
Nordsjö
som till Umeå.
Just det.
Över vägen. Och när du tänker på hur man kommer vidare från Umeå till exempel 500 kilometer till Mo och Rana, 600 kilometer till Trondheim och du är vid Atlantkusten färdigt istället för att lasta på i Nordsjö, tuffa genom Finska viken, Östersjön, Danska sunderna, Nordsjön. Alltså det är en fantastisk seger för logistiken. Alltså det är verkligt horribelt.
Ska vi ta för de som nu inte har läst Helsingin Sanomat förra lördagen här. Så, alltså exakt vad är Kvarkenvägen, vad exakt går det ut på?
No, där finns två vägförslag. Den billigaste vägen är 72 kilometer lång. Och den följer de grundaste vägarna över Kvarken.
Det är alltså en bro lättast att bygga, havet.
Men går genom naturskyddsområden. Vilket inte är problem i Sverige, för där samhällets fördel är betydligt starkare betonat där än här. Det finns en kortare väg som rundar alla naturskyddsområden, är på 60 kilometer och den anses då kosta 5,5 miljarder. Och det är två gossar som har gjort det här som är helt fristående. Det är Antti Talvitie som är före detta senior advisor i logistik för Världsbanken och professor i logistik i New York State University. Och sen Antti Eranti som är världs första i att bygga i havet. Bland annat har gjort den här vindparken utanför Björneborg som ska stå klara av alla isproblem och sådana här. Han var med och planerade en Östersundsbron i tiden från Köpenhamn till Malmö.
Men får jag nu ändå fråga, så det är en bro över från Finland till Sverige över Kvarken?
Man kommer att bygga väg, allt som är under 8 meters djup så bygger man upp en vägbank. Där är två längre broar som går över de här farlederna. Men det där, det är så, där är inga tunnlar, inga sådana här dyra grejer.
Just det.
Den kortare vägen hamnar och bygger längre broar och då blir det dyrare.
Vad anser övriga rådet om att köra över Kvarken?
Jag såg den här artikeln i Helsingin Sanomat och jag tittade lite på de där bilderna och tänkte att den här artikeln ska jag läsa sen. Men det där sen har nog inte ännu blivit av, så att jag får väl gå tillbaka nu och titta på den. Det är ju utan vidare bra tanke att få logistik att fungera, i synnerhet för industrin. Det är ju alltid bara den här prislappen som man funderar över. Att är det här faktiskt en affär? Blir det en affär som gynnar Finland mer än Sverige? Eller Sverige mer än Finland? Och hur ska de här kostnaderna i så fall fördelas? För att det kan väl inte vara meningen att om man i synnerhet väljer den versionen som inte skulle kräva då att det gröna motståndet skulle vara allt för starkt. Så då är det då prislappen 5,5 miljarder. Och det är ju en väldigt, väldigt hög summa. I synnerhet när vi under många års tid kommer att ha mycket att betala igen, så att säga, efter den här covid-19-perioden. Men det är klart att covid-19 ska ju inte heller vara en sån där absolut broms, att ingenting får hända och inga investeringar på framtiden får göras. För vi måste ju ändå kunna tänka på en framtid. Men jag ska nog läsa den där artikeln noggrant så att jag vet vad det är fråga om. För nu har jag ingenting annat än det som du just här, Klaus, har sagt.
Jag vet ingenting, för att jag har lyckats låta bli att läsa Helsingin Sanomat den dagen. Men spontant så är det ju klart att man måste fråga att är det något för att satsa på biltrafik som, vad heter det, framtiden ska byggas? Och frågan är ju det också att vad de där bilarna drivs med. Drivs de med något annat än med bensin så att, eller diesel, så kan det vara en möjlighet. Men är det inte så att, jag menar, de här sakerna måste man ta i beaktande också. Men desto mer vill inte jag riktigt kommentera det här utom det att det kan ju bra bli en likadant försök som den här privata tunneln till Tallinn också. Att om det är privat initiativ så vet man ju inte heller vad det kommer att hända med det.
Det här kommer inte att bli privat initiativ. För det första så kommer den att betalas till stor del med sina vägtullar över broarna.
Och det är ganska privata pengar.
En annan sak är att det blir billigt för personbilarna, men det är nog lastbilarna och logistiken som hamnar och betalar med. Det finns ingenting som är effektivare än en lastbilslogistik, transport, alltså järnvägen, och att bygga järnvägen så får get it idag. Sen en annan sak är det att det där, här är då Finland och Sverige med Kvarkenrådet och det där, som är eld och lågor över det här. Och också hela Vasa, hela den finlandssvenska kusttrakten. En annan som kommer att gagnas av det här det är underligt. Men Finlands lägsta export per capita finns genast bakom Vasa. Från Seinäjoki vidare, det går en sån här kil ner till Tammerfors och en upp till Kuusamo, som är helt underutvecklat. Som kommer att få en fantastisk chans att komma direkt ut i Europa.
Det får jag bara fråga en sak av dig? När du säger att Finland och Sverige är med i det här, vad betyder det Finland och Sverige? Finland och Sveriges regeringar eller något annat?
För tillfället är det Västerbotten, Norrbotten. Och i Finland är det då hela Vasatrakten och kustremsan som där är med om det här. Sen måste jag säga ett ord om den här Kvarkenrådet. Kan ni tänka er att när det blev frågan om att utveckla elektriskt flygande och tre flygfält i Finland fick statsunderstöd, så gjorde Kvarkenrådet bara åt Vasa flygfält och Umeå att utveckla det där direkt anhöll om understöd, 1 miljard var budgeten, anhöll om understöd till EU, fick på stubinen 600 000 euro. Alltså, de är smarta, de där gossarna där i det där Kvarkenrådet. Och det är då både Finland och Sverige som jobbar tillsammans. Umeå, det kanske inte många vet, Umeå och Vasa hamn är ju ett sambolag.
Man kunde ju nog också tänka sig, istället för en tunnel, att bygga en bro över Finska viken, för då skulle vi komma raka vägen ner mot Mellaneuropa.
Det är nog ett mycket större projekt. Alltså.
Ja, det kan hända. Det
de broarna projekt, blir hemskt det, mycket längre. Här är det ju frågan om betydligt kortare broar.
Jag måste gå och titta på kartan. Jag som inte har gått i skola i Finland. Jag måste se hur det ser ut det där egentligen. Ni vet vad ni pratar om, men jag vet inte vad jag hör. Det var transportsektionen här, Claes Bremer har funderat på. Marianne Laxén, vad har hänt i din värld?
Nu har hänt så hemskt mycket, men jag försöker ju läsa tidningarna trots att jag då har missat vad heter det Helsingin Sanomat här, men en sån här kanske lite detalj som jag blev mycket glad över igen under föregående vecka var ju det att högsta domstolen i USA nu enhälligt har beslutat att förkasta de här nu kommer inte ordet igen.
Överklagande av valresultatet.
De här överklaganden för att vad heter det, förkasta valresultatet i 4 olika delstater. Och det som jag tycker är viktigt här är ju det att understryka att det var ett enhälligt beslut från högsta domstolen, trots att där nu sitter 3 domare som är utsedda av Trump och en hel massa andra som är utsedda av andra högerpolitiker. Så att för min del så drar jag den slutsatsen att det finns ju ändå hopp om grundlagsenlighet i USA. Mm. Och det tycker jag känns ganska skönt. Och sen en annan sak som rör oss finlandssvenskar, som jag också tycker var en ganska positiv nyhet. Var det förra veckan det kom fram, eller då förra veckan till och med. Jag vet inte nu hur länge det hände. Men Åbo Akademi har ju under 2 perioder, 2014 och 2020, gjort undersökningar om hur folk i allmänhet tycker om finlandssvenskar. Och där hade det, enligt den där undersökningen, så det gått i positiv riktning att både den här frågan om obligatorisk svenska i skolorna, där hade det liksom minskat understödet. Och i en fråga som gällde att om man tycker att det är synd om svenskan och svenska kulturen skulle försvinna i Finland, så hade det ökat ganska mycket det där att man tycker att det är synd. Mm. Så det tycker jag är ganska skojigt det också. Så att det är nu det som jag funderar på. Jag tänkte att jag försöka hitta de positiva sakerna här i de här coronatiderna.
Jag är också naturligtvis enkelspårig som jag är, så har jag fortsatt att tänka på det här valet i USA. Och jag som Marianne också glatt mig över vad som hände där i högsta domstolen. Märkvärdigt är det ju överhuvudtaget att en stat försöker då omkullkasta valerna i en annan delstat i USA. Men där blev det ju då stopp för det. Men samtidigt så har naturligtvis de här grundlags- och lagfrågorna också aktualiserats hos oss genom den här diskussionerna kring eller behandlingen gällande Haavistos om han skulle bli åtalad, ställd inför riksrätt eller inte. Och det här är ju en fråga som säkert kommer att diskuteras väldigt länge. Och det som det där har förvånat mig nu när utlåtandet då har kommit från grundlagsutskottet, att det så att säga, alltså på Facebook där jag har följt med en massa diskussioner, så tycks det vara en mängd människor som anser att det inte är tillåtet, så att säga, att ta fram den här mänskliga aspekten i det och barnet skydda av barn, utan väl att det här utlåtande har då kommit till att han då har brutit mot vissa lagar, men inte så starkt att han borde ställas inför riksrätt. Så då skulle det så att säga vara pang, slut med hela diskussionen, och så får man inte tänka vidare. Medan jag tycker att det är oerhört viktigt att man tänker vidare, för att det finns en aspekt som på något sätt har hamnat alldeles i skymundan, och det är den här kanslichefens roll. Det har varit som klippt och skuret ur den där brittiska tv-serien Yes Minister, där ministern försöker komma framåt och tjänstemannen bromsar och ler ett förbindligt litet leende, och sen säger han men. det här går inte och det här kan man inte göra. Och den här frågan om hur långt en tjänsteman får gå i att bromsa någonting som i alla fall där en lag och internationella överenskommelser förbinder Finland till att rädda barn ur en situation utomlands där de verkligen far illa och i fara. Så den här frågan skulle jag vilja diskutera, se en större diskussion, en bredare diskussion ute på fältet, inte bara nu just här i radio.
Jag har tänkt att naturligtvis på samma sak här också under den här senaste veckan. Och jag har inte läst så mycket på Facebook, men jag försökte läsa den här diskussionen som fördes i riksdagen. Och det måste jag säga, det var intressant därför att det var ju många specifikt. Jag blev intresserad av det därför att jag läste Eva Biodé på Facebook och hennes kommentarer. Men sen så såg jag att det var flera andra. Det var Kimmo Kiljunen och någon annan socialdemokrat som hade samma åsikter eller samma ingångspunkt som hon. Och hennes liksom tanke var där den, och som jag tycker att det är värt att fundera på, att av 12 sakkunniga så var det 3 av dem som sa att det var att Haavisto bröt mot sin tjänsteplikt eller vad det nu heter. Och de övriga ansåg att det inte hade hänt något sånt. Och ändå så kom grundlagsutskottet med det här utlåtandet. Det tycker jag är ganska liksom anmärkningsvärt. Och där i de här kommentarerna som då kom just från de här så där ville de väl just påpeka det att Haavisto hade tagit i beaktande sin ställning som minister, men också de internationella konventioner som Finland har skrivit under, bland annat barnrättskonventionen, och att liksom det utgångspunkten eller liksom ur den här utgångspunkten så var hans uppgift det att han ska försöka rädda de där barnen i all håll. Och jag måste säga att han har mitt fulla stöd till den här strävan. Men som, jag måste säga att jag blev lite att fundera på att varför grundlagsutskottet tog det här beslutet efter de sakkunniga utlåtande som de fick.
Mm. Ja, jag skulle inte vilja förlänga den här diskussionen. Vi har talat om att snacka om den här pensionsslussen också. Men att, jag måste säga att Helsingin Sanomat tycker jag hade fel i sin ledare när de säger att grundlagsutskottets utlåtande satte en fläck på Haavistos renommé.
Ja.
Jag tycker det var fel. Fläcken kom från hans handlande när han försökte flytta den här tjänstemannen inne i ministeriet. Barnen, okej, det var alldeles rätt, men fläcken kom från att han försökte internt flytta en gosse från hans position. Och det där grundlagsutskottet däremot, det sätt på vilket de behandlade här sätter en fläck på grundlagsutskottets trovärdighet, började från de grönas inverkan där och hela den här faderullan med att allt vad som hände där inom utskottet och hur det flöt ut i allmänheten. Att där var fläcken, det var grundlagsutskottets fel.
Det har ju varit en starkt politiserad fråga det här. Sen har man då avgränsat den mycket snävt och säger att det handlar bara om just den här lagligheten eller olagligheten att flytta tjänstemannen från en viss uppgift till en annan för att få den här saken omskött. Där har ju sannfinländarna gått ut väldigt starkt och jag kan bara tänka mig hur diskussionerna har gått i det där grundlagsutskottet. Och jag läste en text här vår förra justitieombudsman och riksdagsman Jakob Söderman skrev. Och det där, han förvånar sig nog över vissa saker i den här behandlingen. Och han har ju ändå suttit i 2 olika perioder i grundlagsutskottet. Och han säger då att det inte är så ovanligt, eller att det hände också under hans tid att en fråga kunde bli lite politiskt färgad i grundlagsutskottet. Så att nu när man slår sig för bröstet då på vissa håll, då sannfinländarna också Samlingspartiet och likaså de kristliga säger att det här är oerhört, att det här är, man gör en politisk fråga av det här. Och det har ju naturligtvis de gröna gjort, och man kan ju förstå att de är lite, släpper sig en aning hysteriska i den här frågan, för att Haavisto är ju ändå deras starkaste och bästa galjonsfigur. Och är naturligtvis en god kandidat för dem kanske i ett framtida presidentval. Jag tror nog inte att det här blir en starkare fläck på hans sköld, för att människor kommer inte ihåg sådana små teknikaliteter, utan de ser nog ändå till personen och personligheten, och han är ju en genomsympatisk person till sin framtoning. Jag känner inte honom personligen, men i Helsingfors stadsfullmäktige så upplevde jag honom som en vänlig och hygglig prick.
Får jag ännu understryka det, att han försökte flytta den här tjänstemannen, men han flyttade inte. Och nu har de ju, som jag tycker är ganska viktigt, att nu har ju någon fäst uppmärksamhet vid det, att UDs tjänstemän ska vara till för att hjälpa ministern, och det finns andra tjänstemän som är ansvariga för personalpolitiken. Varför i fridens dagar sa de inte åt honom vad han skulle göra? Jag menar, det är ju någonting som inte funkar där i det här systemet. Men jag kan grina lite åt det här när Gitta säger att det påminner om vad heter det, om den här brittiska serien. Jag vet ju att det händer sån här inom ministerierna. Och det som jag tycker är lite konstigt är ju det att den här killen, Pasi Tuominen heter han väl. Det var ju han som gick till media och berättade hur de är hemskt elaka med honom.
Han
är helt oskyldig, han, enligt liksom allting. Och trots att han trotsar ministerns beslut eller ministerns bön om att han skulle göra någonting. Det är mystiskt, det tycker jag.
Mm. Det kunde utredas.
Jag hoppas att det utreds.
Det lär ju fortsätta den här diskussionen. Det verkar inte vara över ännu på något sätt. Så att det får vi säkert återkomma till. Ska vi ta, precis som Claes här påminner om, så var det meningen vi ska prata om pensionsslussar idag också. Ska vi säga något om det? Det har varit ett...
Det var i Husis en story om en 60-årig diplomingenjör med tala flytande fyra språk, och hade varit jobba i alla möjliga olika länder, som hade sökt jobb, tror jag 350 olika jobb utan att lyckas. Och där kommer vi in på det här, hur man sysselsätter 55-plussare. Här vill jag säga en sak. I en firma, om jag som arbetsgivare står framför det här problemet hela tiden. Om jag betalar 3000 euro i månaden åt någon, betalar denna man eller denna människa ofta upp till 800 euro i skatt. Han har 2200 euro kvar i handen. Min firma betalar med alla kostnader, arbetsgivaravgifter, 50%. Vi betalar 1500 åt staten. Sammanlagt alltså, för att gossen ska få 2200 i handen, så betalar firman 4500. Och staten håvar in 800 plus 1500, det vill säga 2300. Och gossen har 2200 i handen, och när han köper bensin och mat och allt, så betalar han ytterligare skatter. Så den enskilda arbetstagaren är den verkligen den utsugna människan av staten. Och det här leder då till att småföretag och småföretagare, det dyraste de har i sin firma är den anställda, fast anställda. Och det lönar sig för dem att försöka ulkoista, sätta ut allting. Säga åt människor, som man borde ha sagt åt den här diplomingenjören, du starta en egen sån här lättföretagar. Det finns ju många olika sån här enmansföretagsmöjligheter. Skicka åt oss, om vi kommer överens om att din lön är så här, så sätt ännu 10-15% på. Och skicka en faktura till oss. Vi behöver då inte betala den här arbetsgivare, avgifterna. Vi kommer lättare undan. Och du har din möjlighet att köta din firma och sätta bil och bensin och allt på de pengarna du får in.
Så de skulle hyra ut sig själva.
Det att det där, att när man ska sysselsätta plus 55-åringar. Det finns de som vill ha jobb. Och det finns de som inte vill ha jobb, utan bara söker alla möjliga understöd och sen jobbar dessutom svart på det.
Oj, oj.
Jag har så mycket erfarenheter av det och tråkiga erfarenheter.
Det gäller nog den här problematiken som du talar om, så det gäller ju inte bara plus 55 utan det gäller ju alla människor som jobbar. Jag menar, lika dyra eller lika billiga. De
55-åringar planerar framåt sitt liv, resten
men
av sitt liv.
Men man kan väl säga så här att ett av de stora problemen med att anställa plus 55-are så det är just det att arbetsgivaren helt enkelt diskriminerar de här äldre. Jag menar, vi har ju läst om det här att över 55-are, är det kvinnor eller män, så är i sin bästa ålder, har en jättefin erfarenhet, vet en hel massa, men arbetsgivaren är så förbannat dum, förlåt mig nu, att de inte förstår liksom att uppskatta det här.
Ja, det är ju så om man är 55 och blir anställd på en firma så kan ju den här som har anställt det tacka sig väldigt lycklig över att ha fått en person som kan sitt yrke och som fortfarande kan vara entusiastisk och kanske jobbar i 10 år och kanske till och med lite mera. Mm. Så det är inte en väldigt liten, kort stund vi talar om och dessutom så kan det ju hända att den här personen skulle vara arbetsför långt längre än den här firman överhuvudtaget skulle finnas kvar. Så att, men de här tidsperspektiven är lite fåniga många gånger, men det är fullständigt klart att väl att man har fyllt 50 och några år på, kanske 52-53 redan, så börjar det vara svårigheter med att hitta nytt jobb om man blir uppsagd.
Gitta, om du skulle vara företagare och det kommer en 55-åring eller till och med lite yngre eller äldre, vad tänker du på? För det första, hans lönekrav är betydligt högre. Han har en lång arbetsbakgrund. Om det är en gosse som kan eller en dam som kan någonting och vill någonting, hon är inte helt billig. Sen sitter du och funderar, hurdan hasard har jag framför mig? Kommer hon att alltid vara på jobbet?
No, hur
är hennes hälsa? Hur utnyttjar hon alla möjliga möjligheter, tyvärr som alltid utnyttjas av en företagare? Man säger mycket hellre att hej, du är bra, jag vill ha dig, bilda en egen firma, gör ett eget företag. Mm. För det dyraste jag kan ta på mig, det är en fast anställd. Tyvärr, som jag läste upp det här exemplet, så är det i Finland.
Men det där att det... Får jag bara flika in här, så vi har ju OECD i nacken på oss här som säger att för liten andel av befolkningen över 55 arbetar. Vi måste få upp den, så att säga. Det har ju många ekonomer funderat på, så det där är ju... Det är ju där det kommer in det där att man vill avskaffa den där slussen, pensionsslussen.
Jag vet hur de planerar, jag vet varför det är. Man får så mycket understöd av olika slag att det där...
När
man börjar
närma
sig 55 och man är avskedad och man vet att man har svårt att få jobb. Man kan planera sitt liv med alla de här understöden.
Ja, men det är just därför de vill ha bort den här slussen.
Resa till Spanien och ta de billigaste kostnaderna där.
Det är därför de vill ha bort den här slussen. Förstår du det? Både arbetstagare och arbetsgivarsida har nu sagt att slussen ska bort.
Det stämmer, men det kommer inte att hjälpa mycket. Det är inte nyckeln till problemet.
Jaha. Det är inställningsfrågor det här. Men om arbetsgivarens inställning är den att man inte kan anställa personer som är över 55.
Även det är en risk. Det är en risk som man tar.
Det är alltid en risk att anställa någon. Den kan vara okunnig och det kan hända att den aldrig utvecklar sig ens i sitt arbete. Så att det där vet man inte. Ja. Jag har varit med så många gånger bredvid det där diskussioner kring vem man ska anställa för en viss uppgift. Mm. Jag har suttit i styrelsen också för en firma så att vi är inte liksom med helt obekanta de där sakerna. Och Det är varje gång en risk.
En av mina bästa annonsförsäljare slutade som 55-åring och jag grät blod för han var bra. Jag frågade, hur tänker du göra? Han har ena understödet, det andra understödet, han reser till Spanien och sen kan han jobba svart. Jag frågade, hur säljer du annonser svart? Det finns en massa spanielklubbar och setterklubbar och hundklubbar och andra hobbyverksamhet.
Men det handlar
dit
ju
han,
inte.
Det han säljer annonser slussen. Och han får svart. Mm. Och det är tyvärr så, i Finland finns det mycket möjligheter att jobba svart.
Och ändå har det ju gjorts väldigt mycket för att få slut på svartjobbet. Mm. Och gudskelov så har vi ju inte haft den där pigdebatten som man hade i Sverige, utan tvärtom så försöker man ju då via det systemet att man har en städfirma och där får folk sin lön och på det sättet så kan människor utnyttja det här och möjligen då skriva av lite av sina skatter.
Jag samtidigt, det är viktigt att få människorna att förlänga sitt arbetsliv och få faktiskt jobbet.
Ja, men där är vi säkert eniga. Men nu har vi diskuterat lite den där slussen. Så idén har ju varit den att den har varit förmånlig både för arbetsgivaren och för arbetstagaren. Men nu eftersom det behövs, jag menar alla förstår också, arbetsgivare och arbetstagarsidan förstår att det behövs mera människor i sysselsättning. Och nu försöker vi hitta på någon lösning för det gäller då 55-plussare eller 59-plussare eller någonting annat. Och nu kommer de väl att föreslå, eftersom inte de här parterna kommer överens, så kommer troligtvis regeringen att föreslå åtgärder för det här. Och det lilla vad jag har förstått av vad representanter från regeringen har sagt är det att man kommer att ta bort den här slussen, men man måste ha i beaktande de olika behov som arbetstagarna har. Och specifikt så gäller det ju de arbetstagare som har ett uttröttande och utslitande arbete. Man kan inte jämföra dem med ingenjörer eller statstjänstemän som jag som sitter på en stol och har det skönt. Så att det är ju där som hela liksom problematiken ska lösas. Man måste ha olika lösningar för olika kategorier av människor. Och jag skulle inte ha haft någonting emot att jobba tills jag var 67 eller 70. Men jag jobbar i Sverige och då var det kategoriskt att vid 65 års ålder så ska man bli pensionerad. Jag får till Finland och hade det skönt. Men jag menar, det är ju det här som man måste ta i beaktande. Och sen så är det ju en annan sak också som vi måste tro på när vi diskuterar det här. Det är ju det att det är olika situationer i olika länder. I alla andra nordiska länder så är det ju högre sysselsättningsgrad bland de här. Men i Sverige så är bland annat deltidsarbetande mycket mer allmänt än i Finland. Så att om man tar den församlade arbetade timmarna och tittar på sysselsättningen, så ser inte sysselsättningsgraden så låg ut i Finland som den ser ut när man jämför med personer som arbetar. Så att jag tycker om statistik, men man ska vara jättenoga när man gör de här statistiska jämförelserna också. Och i Sverige har de ett sånt system också som vi inte har det här i Finland, att sist in, först ut. Hos oss är det precis tvärtom, att den som har varit länge, så den hamnar först ut med det här pensionsslussystemet. Och nu vill vi komma bort ifrån det.
De håller på och bråkar i Sverige om det där och vill komma ifrån det också.
Som arbetsgivare vill jag bara säga att den här pensionsslussen löser ingenting. Det har talat så mycket i Finland om hur man blir hårt beskattad och hur den stiger, den där skattesatsen procentuellt, ju högre lön man får. Och det här är viktigt för 55-are och äldre. Jag vet inte hur man ordnar det, men att beskattningen är så hög för den här lönen. Som jag sa, från 3000 euro, 2200 blir i handen, staten tjänar 2500, 2300. Firman betalar 4500 för att kunna ge 2200 i handen åt den.
Om inte vi betalar skatt så har vi inga skolor och vi har inga sjukhus och ingen sköter de covid-sjuka. Är det bra det också?
Det är bättre att människor jobbar efter 55
och än att man drar sig
alltså det värsta är ju den stora mängden arbetslösa, för att det är väldigt destruktivt för en människa också att inte kunna jobba och inte kunna få ett arbete. Och den här pensionsslussen har ju då delvis också kommit till för att så att säga ge de här personerna någon sorts människovärde, vilket de inte hade när de bara hängde då och var arbetslösa. Och sen möjligheten att ta emot mindre arbeten, hela deltidsarbetsfrågan som borde diskuteras väldigt mycket mer hos oss, för att det finns ju människor som helt enkelt inte klarar av att arbeta heltid, men skulle vilja och skulle säkert klara av att kunna arbeta då på deltid. Mm. Så att där finns mycket sådana här
starta eget företag, gör det lättare.
Alla kan inte
gör det lättare att starta eget, företagare. Gör det enklare. Glöm byråkratin som kör över alla människor.
Och de har redan en sån byråkrati när de ska söka sina bidrag så att man tror att det är sant.
Beskattningen är nyckeln.
Ni har läst många så webbkommentarer till artiklar. Det verkar som många människor tycker det här, men var det inte så här att det här var en bra sak i samhället? Att på något sätt att jo, de äldre får med värdighet gå lite tidigare och så bereder man plats åt yngre istället.
Men det finns de som vill jobba. Det finns de som vill jobba, men
många upplever att det var det inte en bra sak vi hade här, att de beklagar att det ska tas bort för att det var ju bra, för så får vi lite lugn och ro och sen istället så får de unga som inte står utanför komma in på arbetsmarknaden.
Det är också bra.
Det är många som saknar den tanken.
Ja, det är ju också, jag menar, det tog ju hårt åt för arbetstagarsidan att gå med på det här, den här slussen ska bort. Så att då finns det ju en hel massa medlemmar i FFC och möjligen i de här andra förbunden också som tycker att det här är fel att göra det hela. Men jag menar, i och med att folk vet att vi behöver en högre sysselsättning för att kunna klara av det här välfärdssamhället, så tror jag att var och en är tvungna att fundera liksom ut att då måste vi göra någonting också. En sak som jag tror att kan vara viktig också utom det här deltidssysselsättningen, så det är det att man går in för sådana här anonyma rekryteringar. Jag hörde just i radion idag morse att Helsingfors stad har ju hållit på med det, och det finns andra kommuner som har gjort det också. Och det har varit jättelyckat enligt de här nu som har kommenterat det. Att helt enkelt, man inte i en början i alla fall reagerar för att jag har plus 55, vi sätter det i hög ö. Mm. Och det tror jag kan vara, inte bara för åldersdiskriminering, att motarbeta åldersdiskriminering, utan all diskriminering i arbetslivet.
Mm. Bara för att göra er två damer lyckliga så ska jag säga att när vi talar om kvinnor över 40, där hittar man de verkliga pärlorna. Människor som barnen är förbi, barnen har gått. Och det där, de vill jobba och de är samvetsgranna. De är pålitliga. Där ska jag säga att
damerna i studion ser mycket
nöjda ut. Jag rapporterar.
Och så är de bra på multitasking.
Det förstår jag inte att liksom många arbetsgivare förbiser det här. Det förstår jag inte.
Okej, bra. Nu säger du ett klokhetsord.
Vi gör så att vi slutar med de kloka orden här och så får ni utbringa en julhälsning till lyssnarna på återkommande. Tack.